Good to go?
Historia du borde fått lära dig produceras i samarbete med Podmi. Vill du lyssna på fler avsnitt eller på hela första säsongen? Då har du möjlighet att göra det genom att teckna en prenumeration hos Podmi. Då får du alla avsnitt reklamfritt och de första 30 dagarna är helt gratis. Hej, hej, hemskt mycket hej till dig som lyssnar och har lyckats hitta det här lilla projektet till radioprogram om historia. Vi träder nu raskt in i den andra säsongen av Historia du borde fått lära dig, där jag berättar för dig som lyssnar om relativt bortglömda och förbisedda händelser i historien som fascinerar mig lite extra och som förhoppningsvis även kan komma att väcka något i dig. Att komma ihåg är att jag endast är en historieentusiast. Jag har aldrig forskat i ämnet historia, trots många andra högskolepoäng i övrigt. Tack CSN samt mamma och pappa för finansiellt stöd under den kvalfyllda perioden. Men jag har egentligen inga som helst kvalifikationer att gränslöst uttala mig om historiska skeenden. Jag vill med denna podd vidareförmedla den forskning och den historieskrivning som andra människor har gjort genom årtusendena och låta den komma fler till dels. Att historien har mycket att lära oss är ett suggestivt sätt att försöka förklara att vi människor ofta begår samma tradiga misstag, generation efter generation. Vi är vanedjur som är dömda att misslyckas med det vi tar för oss. Men satfläsk vad roligt vi har på vägen när vi vandrar mot evigheten. Förhoppningsvis kan även jag få hjälpa till att muntra upp lite på din kosmiska resa mot oändligheten. Och jag hoppas att denna i mitt tycke förnöjsamma lilla ljudslinga ska uppfattas så av dig som lyssnar. Är så inte fallet tar jag tacksamt emot dina synpunkter, hotbrev eller digital mjältbrand som du skulle kunna tänka dig att översända till mig. Givetvis är även hurrarop och dylika hedersbetygelser också varmt välkomna. Du når mig på min mail fredrik.timmel@gmail.com. Vi rivstartar idag med en liten odyssé över tre av Europas mikrostaters historia och hur dessa små anomalier egentligen uppkom. Låt mig vara din ciceron i detta i sanning fascinerande ämne och tillåt dig att förkovra dig i tillförd kunskap om furstendömena Andorra, Monaco och Liechtenstein. Jag ger er historien om uppkomsten av tre av Europas mikrostater. Europas sista furstendömen. Mycket nöje. I vår lilla översyn, eller Golgata-vandring om man så vill, över tre av Europas mikrostater, tänker jag att vi börjar i en västlig riktning och så sakteliga tar oss österut. Således står Andorra först i denna schematiska tematik. Men först bör vi nog dyka ner i vad en mikrostat egentligen är. För oss som ska ta oss an ämnet med hull och hår måste jag tyvärr så här i början av avsnittet låta meddela att mikrostater inte är något som är direkt definierat inom internationell rätt. Termen är således hopplös för oss som gillar en ordningsam tillvaro, men det finns vissa förhållningsregler som ändå borde gå att hålla sig till. Det som skulle kunna sägas är standard och det som faller sig mest naturligt för hjärnan för att identifiera en mikrostat är att titta på kvantitativa mätesatser. Exempelvis om staten i fråga har antingen en väldigt liten yta eller om landet har väldigt få medborgare. Vanligen innehar en mikrostat båda dessa två attribut. Ergo en liten population och en liten area. Allt är ju dock relativt som vi så bekant känner till och det ska väl här tilläggas att mikrostater bedöms som sådana tack vare att det finns andra stater med större arealer och större medborgartal. Nyare idéer om hur forskningen samt världssamfundet bör tänka när en mikrostat ska definieras rör mer kvalitativa faktorer, som om landet i fråga har en mycket speciell demografi eller geografi. Eller hur en liten stats makt och förmåga ser ut i det internationella samfundet. Det hela är lite snårigt, jag hör det själv, och definitionen av en mikrostat är långt ifrån något som det råder konsensus om. Detta till trots kan vi ändå konstatera att Europa innehar totalt 6 stycken mikrostater. Andorra, Monaco och Liechtenstein ska ju jag berätta om idag. Men även Vatikanstaten och San Marino, två länder som är helt omslutna av Italien, är mikrostater. Slutligen så räknas även Malta som en av Europas mikrostater. Nu är det säkert många som undrar och tänker, men vad fan Luxemburg då? Det är väl aslitet? Men nej, Luxemburg är ingen mikrostat. Ah, vackra Luxemburg. Inklämt mellan Tyskland, Frankrike och Belgien är en stat som är förhållandevis ytterpytteliten till ytan samt till medborgartal. Landet är ungefär lika stort som 85% av Gotland och med ett medborgartal som Göteborgs stad, alltså strax under 600 000. Men detta till trots är Luxemburg inte en mikrostat. Luxemburg är nämligen i det här sammanhanget lite för stort. Jag kan gladeligen berätta för er Luxemburg-vurmare där ute i stugorna att om man slår ihop alla medborgare i våra mikrostater i Europa, alltså Andorra, Monaco, Liechtenstein, Vatikanstaten, Malta och San Marino, så kommer man ändå inte upp i det totala antalet luxemburgare. Vidare kan jag även förtälja att Luxemburg är så pass stort till ytan i jämförelse med de andra mikrostaterna i Europa att alla dessa länder tillsammans får plats i Luxemburg. Det får till och med sammanlagt plats i Luxemburg mer än 2,5 gånger om innan vi når upp i Luxemburgs territoriella storlek. Således får Luxemburg stryka på foten i detta hänseende. Men, nu när jag pratat så mycket om Luxemburg kan jag inte lämna det helt och hållet utan att ge er lite Luxemburg-kuriosa. Jag berättar mer än gärna att Luxemburg är världens enda kvarvarande storhertigdöme. Ett monarkiskt statsskick som är hjälplöst ute på modet nu för tiden. Jag berättar också gärna att landets nationaldag firas till minne av storhertiginnan Charlottes födelsedag den 23 juni varje år. En petitess var dock att storhertiginnan Charlotte föddes i januari, men vi vet alla hur tråkigt det är att arrangera en födelsedagsfest utomhus vid den tiden i Europa. Kallt och grått som det oftast är. Så för första gången Luxemburgs nationaldag skulle firas sköt man upp festligheterna till den varmare årstiden och den 23 juni. Så har det kommit att förbli sedan dess och Luxemburg fortsätter fira falskt under sommaren. Med dessa kuriosa lämnar vi därmed Luxemburg för denna gången och kastar oss istället till den första av våra europeiska mikrostater och furstendömen i vår genomgång. Andorra. Varför finns Andorra? Hur uppkom den lilla nationen? Och vad är Andorra egentligen bra för? Alla dessa frågor ska förhoppningsvis besvaras just nu. Andorra. Det lilla furstendömet, vackert beläget i dalgångarna i den böljande bergskedjan Pyrenéerna, vilken sträcker sig som en gränszon mellan Frankrike och Spanien. Andorra är idag mest känt för sin skidåkning, sitt bankväsende samt sin turism, då hela 8-10 miljoner människor varje år besöker det lilla lilleputtlandet. Men Andorra är också ett land rikt av historia, med Frankrike och Spanien som ständiga vågmästare över den lilla nationens öde. De första spåren av människor i området som idag utgör Andorra kan dateras till år 9500 före vår tideräkning. Jägare och samlare som med stenverktyg tog sig fram i livet under vad vi får förmoda var ganska obekväma omständigheter. När det som ska komma att bli Andorra för första gången någorlunda träder ut ur arkeologins underbara fält och in i historiens skrivna källor är vi framme vid 200-talet före vår tideräkning. Pågår då gör det andra puniska kriget mellan Rom å ena sidan och Hannibal med sina elefanter å andra sidan. Den grekoromerske historikern Polybios beskriver i sitt traktat över Roms kamp med Kartago hur ett av Pyrenéernas stamfolk, andosinerna, slogs mot Hannibal och kartagerna när dessa försökte korsa dalgångarna i Pyrenéerna på deras väg mot den italienska halvön. Som bekant lyckades aldrig Hannibal besegra romarna. Och de dalgångar och berg som Andorra idag räknar till sitt territorium föll ur kartagernas händer och tillföll istället den romerska republiken. Vi kan inte vid den här tiden prata om att Andorra är någon stat som sådan. Det är något som skulle komma långt senare. Men Polybios omnämnande av andosinerna är intressant för oss i vår jakt på Andorras historia. Andosinerna var troligtvis en iberisk folkstam, men vi vet inte alls mycket om dem. De folkslag som levde i området på Hannibal och Scipio Africanus tid kallade romarna ibland lite slarvigt för samlingsnamnet iberer när man inte orkade skilja dem åt. Det är därifrån vi får namnet på Iberiska halvön som idag innefattar Spanien, Portugal och Andorra. Samt även lite franskt och brittiskt territorium, yay Gibraltar. Romarna använde förutom namnet iberer även samlingsnamnet hispanier som namn på de olika folken som bodde på halvön. Och det är mycket riktigt därifrån Spanien idag har sitt namn. Det folk som levde i området där Andorra ligger idag, andosinerna inräknade, talade troligtvis ett iberiskt språk. Men med Roms uppgång ersattes successivt deras språk av Roms latin och under åren som gick svaldes den iberiska kulturen upp av den romerska. De iberiska språken dog faktiskt helt ut någon gång på 100- eller 200-talet efter Kristus och de är idag lite av ett mysterium för språkforskare. Åren går efter Roms övertagande i de pyreneiska dalgångarna. Romarriket hinner expandera och krympa runt om Medelhavet och när några hundra år gått har även Roms dominans i området där Andorra ligger idag slutligen börjat vackla. På 400-talet efter Kristus kom de pyreneiska dalgångarna istället att hamna under visigotisk hegemoni. Visigoterna var en germansk folkstam som färdats långväga för att slå sig ner och hamna där de gjorde. Goternas ursprung är vida debatterat men kan lustfyllt nog för oss som lyssnar idag ha en svensk anknytning. Vissa har genom historien hävdat att goterna härstammade från det som idag är Sverige.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yeah. Goter och Gotland är ju trots allt väldigt likt. Goterna ska ha utvandrat från Gotland och slagit sig ner runt floden Wislas mynning i det som idag är Polen, där de för första gången omnämns vara bofasta, enligt den romerska historien Tacitus. Men ingen har med säkerhet kunnat bevisa varifrån goterna ursprungligen kom innan dess. Vad vi dock vet är att goterna var av en ombytlig natur, då de med tiden migrerade igen och förflyttade sig från Polen. En grupp goter drog söderut medan den andra gruppen drog i sydöstlig riktning. Den gruppen som drog söderut av dessa två kallar vi idag visigoter. Och den gruppen som drog i sydöstlig riktning kallar vi för ostrogoter. Visigoterna skulle under en period som inom historieskrivningen kallas för folkvandringstiden. En period på cirka 250 år mellan 350 och 600 efter Kristus som skiljer antiken från medeltiden i Europa, likt många andra stammar söka lyckan inom ett romarrike i förfall. Vid år 376 efter Kristus korsar visigoterna den romerska gränsen över floden Donau i dagens Rumänien. Och efter många år av kalabalik och stora omvälvande historiska händelser slår man sig ner och bildar sitt kungarike i ett område som innefattar delar av den iberiska halvön samt södra Frankrike. Och även det som skulle komma att bli Andorra. Inget gott varar för evigt. Trots att visigoterna knatat på så långt kom även det visigotiska kungariket att falla. Man fick vara herren på täppan i ett par hundra år tills muslimanerna knackade på söderifrån. Den muslimska expansionen hade då pågått ett tag och börjat med att en man på den arabiska halvön vid namn Mohammed på 600-talet förkunnat att han var Guds utsände profet. Under hans efterträdare skulle ett rike skapas som sträckte sig från Indien i öster till Spanien i väster. Och i början av 700-talet går således en armé i land i det som idag är södra Spanien efter att ha korsat Gibraltars sund. Och det är i början på slutet för visigoternas styre i regionen som skulle bli Andorra. Muslimernas erövring in i Europa går alldeles lysande. Visigoterna trycks undan snabbt, men den saracenska expansionen hejdas vid det legendariska slaget vid Tours, där islams armé skulle besegras av den frankiske krigsherren Karl Hammaren Martell. Frankerna, ytterligare en germansk folkgrupp, den som har givit oss namnet på Frankrike, hade etablerat sitt kungarike norr om det tidigare nämnda visigoternas och lyckats att successivt utöka sin maktsfär, ofta på det stackars visigoternas bekostnad. Det var också frankerna som slutligen fick stopp på det islamiska imperiets expansion i västerled. Efter slaget vid Tours kunde frankerna börja konsolidera sitt eget begynnande storrike. Och det innefattade även det området som ska komma att bli Andorra. Den frankiske krigsherren Karl Hammaren Martell vann slaget vid Tours. Men det var Hammarens barnbarn som skulle komma att bli den som historien känner som Karl den store. Frankisk kung och även lustigt nog krönt till romersk kejsare år 800. Cirkeln sluten där. Karl den store gjorde fantastiska erövringståg i Europa under sin tid då han levde på 7- och 800-talet efter Kristus. Men han lyckades inte fullkomligen rå på saracenerna som rotat sig gott på den iberiska halvön. Karl den store kampanjade mot saracenerna i söder men fick inte mycket för det slitet. Då Karl inte kunde slå muslimerna med militär kraft gav han sig istället på att säkra upp sin södra gräns genom att skapa en buffertzon. Karl den store ritade upp ett område fyllt av små furstendömen som låg under frankiskt beskydd men i praktiken var någorlunda självständiga. Dessa furstendömen låg alltså mellan saracenerna och frankerna. Och här är den första antydan till vad Andorra ska komma att utkristalliseras till. Det var nämligen så att det som idag är Andorra hamnade i ett av dessa små uppskissade furstendömen under beskyddet av greven från Urgell. Urgell var en historisk provins belägen i norra Katalonien och Urgell ska komma att bli avgörande för Andorras historia. Detta i och med att beskyddet av området som är Andorra föll på hertigen av Urgell. Så kom det bergiga området, som är det lilla lilleplutlandet, att bli allt mer influerat av sina grannar i söder i Katalonien. Spår av detta kan till och med ses i våra dagar, då katalanska är det enda officiella språket i Andorra. Med buffertzonen mot muslimerna i söder etablerad skulle livet relativt lugnt gå vidare i de andoranska dalarna till slutet på 900-talet. Då något ytterligare sker som ska komma att bli oerhört viktigt för den kommande nationalstaten Andorra, som vi känner den idag. Den dåvarande greven av Urgell, som beskyddade och kontrollerade området, bytte då bort de andoranska dalarna i bergen mot ett annat stycke land, i en affär med biskopen av Urgell. Biskopen av Urgell blev då förste över de andoranska områdena och är märkligt nog så faktiskt än idag. Andorra, ett land som fortsätter bjuda på godis för den som gillar statskunskap, har idag nämligen formellt två stycken statschefer. Den ena är fortsatt biskopen av Urgell, som såklart är en katolskt högt uppsagt präst i det som idag är Spanien. Medan den andra statschefen, märkligt nog, är Frankrikes nuvarande president Emmanuel Macron. Vem som än väljs till president i Frankrike blir lustigt nog även statsöverhuvud i Andorra. Tillsammans med biskopen av Urgell då. Detta kommer sig av att biskopen av Urgell i slutet på 1200-talet ingick en deal med den franske storgreven Bernard av Foix i att dela ägarskapet över de andoranska dalarna. Dealen satte Andorras nuvarande territoriella gränser och klargjorde att både den franske storgreven och biskopen av Urgell skulle äga dalarna gemensamt. Titeln som medförste eller medprins till Andorra gick sedan i arv från Roger Bernard av Foix till kungen av Navarra till kungen av Frankrike till det som idag är Frankrikes president. Efter att Andorras gränser formaliserats under 1200-talet lyckades man behålla sin självständighet under århundradena som gick. När spanjorerna och portugiserna fullgjorde Reconquistan och tog tillbaka Iberiska halvön från muslimerna införlivades Andorra aldrig i något av dessa riken. När Frankriket övergick till det som skulle bli Frankrike uppgick heller aldrig Andorra där. De andoranska dalarna uppe i bergen åtnjöt i lugn och ro sin självständighet hela vägen fram i historien till den franska revolutionen. Under revolutionsåren var furstar inte direkt på modet och den styrande församlingen i Paris avsade sig äganderätten till Andorra. Och nu var det lilla bergiga landets självstyre i fara. Men bara några år senare klampade ju Napoleon in på scenen och han var inte direkt sen med att acceptera att återigen bli statsöverhuvud över det lilla furstendömet i Pyrenéerna när frågan sträcktes ut från andorranerna själva. Napoleon sa om Andorra att, citat, Andorra är en politisk kuriositet som behöver bevaras, slut citat. Och visst hade han rätt i detta. Andorra ska ju också få finnas. Och på den vägen är det idag. Bildandet av staten Andorra och dess kuriösa styrelseskick är sådant som för mig som historieentusiast verkligen är mumma för själen. Andorra har lyckats behålla sin självständighet genom århundradena mycket tack vare att man skickligt lyckats balansera mellan det ofta svårnavigerade politiska landskapet där man var tvungen att förhålla sig till sina stormakter till grannar, Frankrike och Spanien. Idag är dock den franske presidenten samt den spanske biskopens roller som statschefer enbart ceremoniella i det lilla landet i bergen. Det är cirka 76 000 människor som lever i Andorra idag på en yta som är lite mindre än Stockholms stad åtnjuter ett demokratiskt styrelseskick. Innan vi lämnar Andorra för den här gången finns dock två historiska anekdoter från 1900-talet som jag tycker är väl värda att vidareförmedla. Den första av dessa händelser skedde vid första världskrigets utbrott då Andorra fick lite feeling och gick in på franska imperiets sida mot tyska imperiet. Andorra hade egentligen inte några tankar på att hjälpa till och skicka några soldater till fronten, men man ville ändå stå på fransmännens sida i denna världsomspännande konflikt. Problemet var bara att Andorra inte fick någon plats vid förhandlingsbordet vid fredsförhandlingarna vid Versailles 1919, och det slöts formellt ingen fred mellan Andorra och Tyskland. Inte förrän detta upptäcktes långt senare. Först 1958, cirka 40 år efter att första världskriget fått sitt slut, och med ytterligare ett världskrig i bagaget kunde Tyskland och Andorra slutligen sluta fred. Den andra händelsen, väl värd att vidareförmedla, rör en rysk solovårare vid namn Boris Skossyrev som under en kort period under 1934 lyckades bli kung över Andorra. Inte mycket känt om Skossyrevs tidiga liv, men när ryska revolutionen utbröt 1917 sökte han politisk asyl i Storbritannien. Och efter ett par år i England flyttade han ner på kontinenten till Nederländerna, där han började proklamera för sin omgivning att han arbetade för kungahuset och att den nederländska drottningen hade förärat honom med titeln greve av Orange. Något som självfallet var helt osant, och vi ser här lite av de bedragartendenser som skulle komma att kulminera när Skossyrev slog sig ner i Andorra 1934. Skossyrev föreslog då för det styrande i Andorra att landet skulle moderniseras med honom som monark. Andorranerna var inte helt pigga på det förslaget och Skossyrev sparkades ut ur landet. Under sin exil kom han i kontakt med franska monarkister som ville att Frankrike återigen skulle styras under en kung istället för en president. Och med deras finansiella stöd och hjälp lyckades Skossyrev övertala den andoranska generalförsamlingen sommaren 1934 att nästintill enhälligt att utnämna honom till kung. Han tog sig regentnamnet Boris den första, en oblodig och lyckad statskupp av en rysk solovårare i ett av världens minsta länder. Skossyrev började direkt med att skriva en ny konstitution för Andorra och levde som lycklig monark i ett par timmar. Bara några dagar senare kom det några polismän från Spanien och arresterade honom. De tog honom helt sonika till Spanien, där han ställdes inför rätta, och därmed var Boris den första av Andorras korta regeringstid över. Med Skossyrevs historia tackar vi Andorra och dess underbara styrelseskick för denna gången och rör oss österut i vår odyssé över europeiska mikrostater och furstendömen. Nu, Monaco. Mm. den lilla pärlan vid Medelhavets kust, som idag kanske förknippas mest med rikedom och kasinon, är i sanning en mikrostat. Landet är ungefär 2 kvadratkilometer stort, eller cirka 280 fotbollsplaner om man så vill och förstår den referensen, med ungefär 40 000 invånare. Landet är helt omslutet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Slutet av Frankrike, förutom kustremsan då, men ligger bara några kilometer från det som är italienska gränsen. Hur det kommer sig att detta land inte är en del av Frankrike är någonting som du kommer att få veta mer om inom de närmaste minuterna. Står du upp uppmanar jag dig att sätta dig ner, för nu blir det lite rafflande europeisk historia. De äldsta spåren från människor i området som idag är Monaco dateras till ungefärligen smått obegripliga 300 000 år sedan. Det är en tidsrymd som är svår att ta in. Men på 500-talet före Kristus, en tidsrymd som är lite bekvämare att jobba med, bildades det av grekiska kolonisatörer ett samhälle på platsen som det döpte till Monoikos. Likheterna med Monaco tror jag inte undgår någon här. Monoikos, löst översatt för den som är intresserad av grekiska, betyder ensamt hus. De grekiska kolonisatörerna, med sitt lilla samhälle vid kusten, skulle några hundra år senare, som så många andra, få se sin hembygd falla under romersk kontroll. Celebert besök dokumenterades redan i tidiga år i Monaco, då Julius Caesar, den romerska republikens förgörare, passerade området på vägen mot erövringarna av Gallien. Vår gamle vän, historikern Tacitus, nämner också platsen i sina skrifter. Kul kuriosa. Det som idag är Monaco förblev under romersk kontroll fram tills dess att en germansk krigsherre satte stopp för den västra delen av romarriket, traditionellt år 476 efter Kristus, när denne helt sonika avsatte den sista västromerske kejsaren Romulus Augustus. Den germanske krigsherren skulle dock inte ha kontrollen över regionen särskilt länge, för i slutet på 400-talet klampar de bekanta goterna in i regionen. Denna gång ej visigoterna, utan deras kusiner, ostrogoterna. Ostrogoterna etablerar ett nytt gotiskt kungarike på den italienska halvön, plus lite fler områden. Där ingick även det som idag är Monaco. Romarna skulle dock få sin revansch mot dessa i deras ögon barbariska germanska stammar när den östromerske kejsaren Justinianus under 500-talets senare hälft återerövrade stora delar av det som romarriket hade förlorat, däribland det område som Monaco är idag. Lyckan för det på nyttfödda romarriket var då kortvarig, och Italien samt Monaco skulle gå från en germansk folkstam till en annan igen och hamna under den germanska folkstammen Langobardernas herravälde strax efter Justinianus död. Langobarderna, som betyder långskäggen, var enligt deras egna historiebeskrivning också härstammandes från det som i Sverige idag. Langobarderna hade även de under den kära folkvandringstiden förflyttat sig söderut mot ett varmare klimat för att slutligen slå sig ner i Italien. Langobarderna, eller Lombarderna om man så vill, lever främst kvar idag genom att ha namngivit norra Italiens region Lombardiet, där Milano är den största staden. Langobarderna blev inte långvarigt styrande de heller i regionen. För in på scenen efter ett par år trädde vår bekante frankiske kung, Karl den Store, som erövrat området som idag är Monaco i slutet på 700-talet. Men det då en gång blomstrande lilla samhället Monoikos var så gott som borta. Vid Karl den Stores intåg i regionen tror man att ingen bodde i det som är Monaco idag. Efter Västroms fall på slutet av 400-talet var det alldeles för mycket härjande arméer och pirater i området för att framgångsrikt kunna ha ett samhälle utan större fortifikationer belagt vid kusten. Konstanta sjöröder från saracenerna under tiden för det frankiska imperiet omöjliggjorde att ha platsen bebodd. Det var först när saracenerna kunde motas bort från deras piratbaser längs den frankiska kusten i slutet på 900-talet som Monaco återigen befolkades av folk från närliggande områden. Som jag har berättat kröntes ju Karl den store till romersk kejsare och cirkeln slöts, som bekant. Via en av Karl den stores ättlingar grundades det som skulle komma att bli det tysk-romerska riket. Detta rike behöll kontrollen över den lilla kustremsan vid Medelhavet ända fram till år 1191 efter Kristus, då den dåvarande tysk-romerske kejsaren förlänade kontrollen över det som idag är Monaco till republiken av Genua. Genua, en någorlunda självständig stadsstat belägen i Ligurien i norra Italien, hade seglat upp som en viktig spelare i Europa under de senaste åren. Genova låg i det tysk-romerska riket men var likt många andra stadsstater i Italien relativt självstyrande och utövade sin egen maktsfär utanför kejsarens egentliga kontroll. Under Genovas beskydd skulle några arbetsamma själar under år 1215 anlägga ett fort på platsen som idag är Monaco. Och det här är i mångas ögon ögonblicket i tiden då Monacos moderna historia tar vid. Ett fort brukar bringa stabilitet till ett område, men 1200-talet var en period av turbulens för de italienska stadsstaterna under den tysk-romerske kejsaren. Och Monacos tidiga historia kan förstås genom denna tidiga turbulens. Allt hade att göra med den pågående maktkampen mellan påven i Rom samt den tysk-romerske kejsaren. Denna maktkamp hade pågått ett bra tag, egentligen ända sedan Karl den stores tid, och det var en maktkamp om vem som egentligen hade makten över människorna. Var det den religiösa makten i form av påven eller den världsliga makten i form av kejsaren? Åtskilliga krig hade utspelat sig med detta tema som förevändning. På 1200-talet hade det gått så långt att olika fraktioner inom de italienska stadsstaterna hade bildats beroende på om man stödde kejsaren eller påven. Lite som om man hör på AIK eller Djurgården, fast med betydligt mer filosofiska, religiösa och storpolitiska undertoner. Fraktionernas namn undrar du säkert nu över, och här kommer de. Å ena sidan gibellinerna som stödde kejsaren, å andra sidan guelferna som stödde och trodde på påven. Varför fraktionerna hette som de gjorde orkar jag inte riktigt gå in på, men vad jag vill gå in närmare på är introduktionen av en guelfisk släkt från Genua som ska komma att bli oumbärlig för Monaco och dess historia, nämligen släkten Grimaldi. I slutet av 1200-talet kliver denna familj in i historien ordentligt, och det är även den släkten som styr det lilla furstendömet Monaco än idag. Fortet, som jag nämnt, grundades där Monaco ligger idag, hade så gjorts av en kejsarvurmande gibellinsk adelsfamilj. Familjen Grimaldi tillhörde däremot de påvetrogna guelferna. Därför kom det sig att Francesco Grimaldi i nådens år 1297 gav sig på att erövra fortet på klippan i det som idag är Monaco från sina genuanska landsmän genom lite ohedlig list. Förklädd som en franciskanermunk knackade Francesco på dörren till fortet, och de ont anande gibellinerna öppnade portarna för att släppa in munken. Francesco slog då till och släppte in sina soldater genom portarna till fortet och övertog snabbt borgen. Detta markerar första tillfället då släkten Grimaldi kontrollerade Monaco. Francesco skulle sedan förlora fortet efter bara några år, men kärlekshistorien mellan familjen Grimaldi och Monaco hade redan knutit ett starkt band, skulle historien komma att visa. Under de efterföljande 100 åren böljade kontrollen över Monaco mellan att ligga i familjen Grimaldis händer och gibellinska och genuanska fraktioners händer, innan slutligen Grimaldis lyckades köpa loss Monaco och fullkomligen etablera sin kontroll över den lilla landremsan. År 1419 åtnjuter man för första gången viss suveränitet som en självständig stadsstat, med de privilegier som följer. Full självständighet var det dock inte helt och hållet tal om. De grimaldiska furstarna var tvungna att backas upp av något av Europas stora kungahus för att kunna garantera den suveräniteten. Och under 1500- och 1600-talet pendlade familjen Grimaldis allianser med den makten som för tillfället råkade vara den man skulle hålla sig väl med. Under den här tiden låg man antingen under den franska kronans beskydd eller så var man ett protektorat under den spanska kronan. Detta kom dock att ställas på ända för det för Monaco viktiga året 1641. När Sverige håller på att kriga som bäst uppe på kontinenten under 30-åriga kriget sluter den dåvarande grimaldiske fursten Honoré den andre och den franske kungen Ludvig den XIII ett avtal efter att ha förhandlat i närmare 10 år. Honoré gick med på att slutligen sluta hålla på och smöra för den spanske kungen om Ludvig kunde tänka sig att erkänna honom som suverän härskare över Monaco. Sagt och gjort. Avtal signerades, det skålades i någon alkoholhaltig dryck får vi förmoda. Och Monaco skulle fortsättningsvis vara under den franska intressesfärens starka gemenskap, men som självständig stat, med bland annat egen valuta. Honoré den andre fick nu även med den franske kungens goda minne också bära titeln prins. En titel som den monogaskiske fursten bär än idag. Grimaldis styr således Monaco och 16- och 1700-talen svischar förbi. Vi spolar fram till den franska revolutionen och här kommer ett litet intermezzo i Monacos gloriösa historia. Furstar var som bekant inte på modet under revolutionsåren och den nyligen bildade franska republiken ockuperar Monaco. Den grimaldiske fursten slängs i fängelse och det hela såg ut att vara slutet för det lilla furstendömet. Men så ville inte historien. Efter franska revolutionen och Napoleons kortlivade kejsardöme samlades Europas makter i Wien för att under den famösa Wienkongressen återigen rita om Europas karta efter de för kontinenten förödande krigen. Under Wienkongressen förs en liten klausul in i protokollet som stipulerade att den monogastiske prinsen skulle återfå sina egendomar. Hurra för Monaco! Staten var nu återupprättad. Visserligen skulle landet återigen bli ett protektorat under den sardinske kungen, men det var ändå mer än väntat för släkten Grimaldi. Sitt italienska namn till trots var dock Grimaldis inte särskilt sugna på att vara ett italienskt protektorat och den 2 februari 1861 lyckas den grimaldiske fursten få ett fullständigt självständigt Monaco i ett avtal och en bytesaffär med Frankrike. Självständighet nås genom att den grimaldiske fursten byter bort cirka 80% av all makt som släkten ägde i området för priset av fullskalig suveränitet. Så kom det sig att Monaco, efter mycket om och men, lyckades bildas i sin nuvarande form. Här sätts slutligen gränserna för det ytterpyttelilla landet. Vid den här tiden pågår industriella revolutionen i full sving. Monaco börjar då att röra sig mot vad landet är känt för idag. Man startar sitt kasino i Monte Carlo och börjar satsa ordentligt på den begynnande turismen, samtidigt som man tar bort alla typer av direkta skatter i det lilla furstendömet. Monaco, den lilla pärlan vid Medelhavet, är i sanning en anomali. Möjliggjord av en familj som vägrar släppa taget om den lilla landrensan och har så skickligt gjort i mer än 700 år. Visserligen skulle man förlora sin absoluta makt då monegaskerna ställde till med en egen revolution och krävde bättre rättigheter under tidiga 1900-talet. Men släkten Grimaldi sitter fortsatt säkert på tronen till furstendömet än idag. Jag lämnar idag Monaco med den förbluffande faktan att av landets cirka 38 000 invånare är mer än 30% av dessa dollarmiljoner.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Miljonärer. Kul för dem, tror jag. Nu släpper vi Monaco och rör oss istället mot vår tredje och sista mikrostat för dagen. Inklämd mellan Schweiz och Österrike i Alperna, nämligen Liechtenstein. Liechtenstein, eller Liechtenstein, kanske mest känt efter Heath Ledgers fantastiska rollfigur i den något bortglömda filmen En riddares historia. Eller känt genom popkonstnären Roy Liechtenstein för er som är lite mer välbevandrade i kultursvängen. Liechtenstein är dock inte enbart ett namn på en fiktiv riddare och en känd popkonstnär, utan även en suverän stat. Också ett furstendöme, precis som Monaco och Andorra. Liechtenstein är så pass litet att hela 2800 Liechtenstein skulle få plats på Sveriges yta. Strax under 40 000 personer bor i det lilla landet och en gång om året bjuds alla invånare in till furstens slott för att dricka en bärs med honom och hans familj. Liechtensteins historia och hur landet blev till kommer att följa en numera väluppträmpad stig. I alla fall till en början. Sen ballar det ur totalt. Men låt oss ta det från början. Någon gång för cirka 5500 år sedan har vi spår av människor i området i de små dalgångarna i Alperna. Innan det är området som ska bli Liechtenstein ordentligt tränger in i historien, när romarna kommer dit. Nu är det ju så att alla våra länder hittills idag har följt detta mönster. Mycket tack vare att romarna var det första i regionerna som skriftligen nedtecknade vad de gjorde och varför. Detta är vi ju såklart tacksamma för, då vi efter romarnas intåg kan följa de spännande skeendena som uträttats i områdena. Romarna, med Julius Caesar i spetsen, erövrar Alperna strax innan Kristi födelse. Och det fortsätter att ligga under romers kontroll ända till en spamparabam, germansk folkstam under folkvandringstiden klampar in och slår sig ner i området. Denna gång får jag äran att introducera en helt ny germansk folkstam för dagen, nämligen alemanerna. Alemanerna slog sig ner i det berga området runt 450 efter Kristus och det skulle förbli i deras händer till en annan germansk bekanting tyckte att det var dags att erövra högplatån några hundra år senare. Ni anar säkert att det är frankerna, och då har ni helt rätt. Vidare återupprepar historien sig här, precis som för Monacos del, då det idag liechtensteinska dalgångarna så småningom kom att hamna under den tysk-romerske kejsarens beskydd under medeltiden. Medeltiden är en spännande del av Europas historia och den karaktäriseras framför allt av det feodalsamhälle som växte fram. Något förenklat kom feodalsamhället till pass för att de styrande regenterna runt om i Europa inte hade en tillräckligt stark makt i områdena som tillhörde deras rike, annat än i deras absoluta närhet. Vad man då som regent gjorde var att få någon annan herreman att svära trohet till en, ergo att bli ens vasall. Och vasallen fick sedan styra ett utvalt område med kungen eller kejsarens goda minne. Nalkades det krig skulle sedan vasallen komma till kungens undsättning. Det var ett system byggt på rättigheter och skyldigheter, tillkommet för att kontrollera områden och dess befolkning. Därför är det bra att ha med sig i baktanke när vi talar om det tysk-romerska riket att man inte ska tänka på det som något enhetligt kungarike. Det var ibland en ganska löst sammansatt gruppering av i många hänseenden självstyrande stater, men som på pappret alla svarade inför kejsaren. Den alpinska högplatån kontrollerades av lite olika adelsfamiljer under medeltiden tills Habsburgarna, kanske den mest kända av alla tyska adelssläkter, la beslag på området. Släkten, som nästintill skulle komma att prenumerera på vara tysk-romerska kejsare, satte nu in sina egna vasaller i området. Och där skulle dessa förbli fram tills att Liechtensteins viktigaste släkt skulle köpa sig den lilla regionen. Släkten som är anledningen till att det lilla landet Liechtenstein existerar idag. Namnet på familjen är otroligt nog Liechtenstein. Denna anrika adelsfamilj tar sitt namn från slottet Liechtenstein som ligger i dagens Österrike. Släkten har, vad man vet, existerat sedan 1100-talet och tjänade framgångsrikt Habsburgarna under hundratals år. Liechtensteinarna förlänades flertalet områden som vasallherrar i det tysk-romerska riket för deras trogna tjänster i länder som Tjeckien, Polen och Tyskland. Problemet var bara att Liechtensteinarna sällan fick så mycket egentlig makt i det tysk-romerska riket, trots att man kontrollerade så stora landområden.
Problemet, som också kan sägas är Liechtensteins lyckliga stjärna, är anledningen till att det lilla landet ens uppkom. De områden Liechtensteinerna fick i förläning av Habsburgarna hade alltid en mer senior feodalherre som officiellt var den som kontrollerade området åt den tysk-romerske kejsaren. Ofta var dessa seniora feodalherrar medlemmar ur den kejserliga habsburgska familjen. Och familjen Liechtenstein tjänade ju gärna Habsburgarna så gott man kunde. Men i och med att Liechtensteinerna formellt inte hade någon egen mark fick man inte en plats vid bordet när frågor skulle diskuteras som rörde det tysk-romerska imperiet i deras Reichstag, som alla tyska furstar och prinsar samlades i under tid och otid. Lagarna såg ut så och Liechtensteinerna blev helt enkelt inte inbjudna att delta vid dessa sammanträden. En så mäktig släkt kunde inte stå ut med detta faktum. Och till slut fick Liechtensteinerna nog av att vara de enda som inte var bjudna till festen. Man köpte därför av en annan tyskbördig adelsfamilj två små områden som låg bredvid varandra i Alperna, nämligen Schellenberg och Vaduz, som man slog ihop för att bilda det lilla landet man döpte efter sin släkt, Liechtenstein. Äntligen hade man landområden som man direkt kontrollerade på uppdrag av kejsaren, och nu skulle man få sitta med vid finbordet vid riksdagen. År 1719 tas Liechtenstein upp som en ny medlem i det tysk-romerska imperiet som ett furstendöme, och landet var nu för första gången officiellt. Den nyblivna liechtensteinska prinsen bemödade sig dock inte med att bo i det svårtillgängliga området. Ingen av Liechtensteins prinsar skulle ens komma att besöka sitt land på närmare 100 år. Vi spolar nu fram klockan för att fortsätta följa staten Liechtensteins utveckling genom att återigen lyfta in en bekanting för dagen. Napoleon. När det gick som bäst för Napoleon och han erövrade i stort sett hela Centraleuropa var det han som tvingade fram beslutet att formellt upplösa det en gång så stolta tysk-romerska imperiet. Cirkeln slöts även här, antar jag, för många av våra historier idag som går in i varandra. När tysk-romerska riket upplöstes var Liechtensteins vara eller icke vara minst sagt snårigt juridiskt. Landet hade ju endast tillkommit som en teknikalitet för att en mäktig adelsfamilj skulle få en juridisk fördel. Det hade ju aldrig varit en fråga om att grunda någon maktbas där. Nu plötsligt upplöstes alla feodala skyldigheter för landet och dess prinsar, och plötsligt var man en självständig nation. När Napoleon bara några år senare till slut tappade kontrollen över Europa och skeppades till Sankta Helena uppgick Liechtenstein i det tyska förbundet. En efterföljare till tysk-romerska riket, uppbyggt på liknande sätt med självständiga stater men kontrollerat av den dåvarande stormakten Österrike. Österrike skulle dock komma att utmanas av en annan tysk statsbildning under 1800-talet, Preussen. När Österrike och Preussen slutligen skulle drabbas samman om herraväldet över de tyska staterna på 1860-talet i det som skulle gå till historien som det tyska kriget, finns en förtjusande liten historia från kriget om staten Liechtensteins deltagande. En liechtensteinsk armé på cirka 80 man ger sig av för att vakta ett viktigt pass i Alperna mot en eventuell italiensk invasion, då det nyligen enade kungariket Italien hade gett sig in på Preussens sida i kriget. Inga fiender kom dock till passet, och liechtensteinerna kunde i lugn och ro njuta av den vackra utsikten och umgås hjärtligt med varandra. När kriget tog slut ackompanjerades den cirka 80 man starka liechtensteinska armén av ytterligare en person som hängde med dem tillbaka till Liechtenstein. Man kom alltså hem igen med mer människor än vad man gett sig av med, trots att man gett sig ut i krig. Mycket skojigt, om du frågar mig. År 1868 upplöstes till och med den liechtensteinska armén och sedan dess har landet inget försvar. Tyskarna skulle likt italienarna bara några år senare komma att enas i en nation under 1800-talets andra hälft. Trots att de flesta tyskspråkiga småriken, furstendömen och prinsstater gick med i det nya imperiet höll sig Schweiz, Österrike och Liechtenstein utanför. Schweiz höll sig utanför för att man redan satt igång med ett federationsprojekt som man var ganska nöjda med. Österrike höll sig utanför på grund av att den då styrande dubbelmonarkin i Österrike-Ungern hade ett väldigt stort imperium under sig där det bodde inte bara tyskspråkiga folk utan även ungrare, slovaker, tjecker, slovener, polacker, ukrainare med flera. Dessa folkgrupper hade inte så mycket att göra med den spirande tyska nationalismen som satt det tyska imperiet i rullning. Och man var således inte en het kandidat för att få vara med och uppgå i riket. Slutligen höll sig även Liechtenstein också utanför. för att man hade så starka band till Österrike. Så kom det sig att Liechtenstein förblev självständigt. Även det är en anomali i vår tidevarv. En restprodukt av det tysk-romerska riket, skapat tack vare en teknikalitet, med sitt namn givet från familjen som fortfarande styr det lilla furstendömet. Där har vi det. Historien för tre av Europas mikrostater och de sista furstendömena. Jag hoppas att du som lyssnat har fått lära dig något nytt om Europas minsta nationer. Hur det kom sig att dessa uppkom och hur de har lyckats hålla sig självständiga genom historien. Stort tack för att du har hittat hit till den här ljudslängan och min ljuva stämma, och jag ser fram emot att fortsätta förkovra mig tillsammans med er i sånt från historien som är väl värt att framhäva ännu i våra tidevarv. Tack!
Historia du borde fått lära dig är en exklusiv Podmy-produktion av och med Fredrik Timell om historiska händelser, personer och platser som fascinerar lite extra. Vill du lyssna på fler avsnitt eller på hela första säsongen? Då har du möjlighet att göra det genom att teckna en prenumeration hos Podmy. Då får du alla avsnitt reklamfritt och de första 30 dagarna är helt gratis.